Det här är Lustans lakejer med Diamanter är en flickas allra bästa vän. Frågan är om det gäller även för Eva-Lena Karlsson, eller Elk som hon också kallas för. Kommer från Borlänge, är våra nätverksgäst den här veckan. Välkommen!
Tack, det var en strålande bra inledning. Nej, Diamanter är inte min bästa vän.
Nej, jag har förstått det, att du gillar mer att jobba i färg och tyg.
Yes. Det är helt fantastiskt. Fast jag är ingen textilare, men däremot finns det nu möjligheter att verkligen få över bilden till textil på ett helt annat sätt än det fanns bara för 3 år sedan.
För det är det här du lever för, på och av?
Ja, helt rätt.
När började det då?
Med tyg? Det började när jag gick Leksands folkhögskola kreativt entreprenörskap. Som jag började tänka på att det här kan fungera.
För det är så, om man är liksom konstnär någonstans i botten så tycker man om att skapa saker och ting. Men sen måste man ju bli av med dem också. Dels för att få in pengar så man kan leva på det. Och sen också kanske för att man behöver göra nya grejer. Och hur mycket grejer man än gör så kan man inte spara på allt.
Helt rätt. Och hur mycket saker man har, vissa saker är man verkligen kär i. Och då tänker jag, ja men då är det en människa som ska ha den. Tänk om fler kan få ha den istället. Så det är egentligen det som driver mig. Så att det är de här pärlorna som jag plockar fram och vill göra mångfaldiga. Och man gör ju det redan nu i grafik. Den här glichétrycket är ju egentligen ett print på papper som lovar beständighet. Och jag gör samma sak fast jag gör det på tyg. Och det håller. Och det håller för tvätt. Och du kan krama det om det är en kudde till exempel.
Men du, någonstans apropå pärlor så måste det här ha börjat i lekis eller någonting då du upptäckte att ja, jag kan ju göra en snygg pärlplatta eller vad det nu var.
Ja, men är det inte så för alla att det där barnet, det ska ju liksom vara med hela tiden och barnet är ju det som utforskar nya saker. Titta, det finns en pärlplatta. Pappas pärlor till exempel på Instagram. Eller det finns. Alltså det är det som driver, tror jag, att man vill ha nya utmaningar. Och hur kan jag kombinera det här? Kan jag kombinera rött och blått? Eller hårt och mjukt? Eller... Så det är det som driver den.
Men har du levt på att vara konstnär hela livet? Eller har du haft något, inom parentes, riktigt jobb?
Den frågan brukar komma. Alltså jag har levt på att använda bilden som uttrycksform. Så jag illustrerar, jag har jobbat som fotograf i flera år. Bland annat med reklamfotograferna i Borlänge. Jobbat som egen fotograf åt reklambyråer och uppdragsgivare. Så bilden har funnits hela tiden och den blir bara starkare och starkare. Och ett så bra sätt att uttrycka sig på.
Kan man se på dina konstverk, till exempel de målningar som de gör? De som känner dig, kan de tala om hur du har mått när du har målat den där?
Jag vet inte. Kanske. Ja, jag förstår frågan. Men det är så här också att när du målar så plockar du fram känslor. Så att du kan börja en målning jätteglad och så blir du helt... Alltså du måste bara döda den för en helt katastrof. Och då är du ju liksom i katastrofen. Sen så går du upp igen. Så att... Känslorna använder jag som verktyg. Det säger kanske mindre om hur jag som person är. Jag vet inte om du förstår vad jag menar. Men det här är ju det jag spelar med hela tiden.
Man ska väl aldrig förstå en konstnär helt.
Du tror det.
Ja, jag känner det. I alla fall, du är våran nätverksgäst. Du är alltså med i P4 Dalarnas nätverk. Varför gick du med här?
Ska vara helt ärlig så är det för konstens skull. För jag tycker konst behöver lyftas mycket mer. Reklam finns, film finns, musik finns. Men väldigt lite med bildkonst. Väldigt lite stilla bilder. Foton och målningar i alla de tekniker som är. Och jag tror att skulle vi lyfta dem ändå från skolan. Så, och det vart viktigt. Så skulle vi ha ett mycket större och bredare uttrycksområde än vad vi har idag. Och människor som liksom kan växa i bild för att de klarar av att uttrycka sig i bild. Men kanske inte i någon annan form.
Och nu, vi var ju inne på det att om man är konstnär så måste man ju alltså avyttra sina alster på något vis. Och idag så startar Nordens största inrednings- och designmässa i Stockholm. Och du ska förstås vara där.
Ja, jag ska ner och reka lite, titta lite. Bland annat så ska jag gå på form eller på Dunis föreläsning. För jag har gjort servetter via dem. Och de ska ha en, de har nu tagit fram någonting via jobbstryck. Så att det ska bli intressant att höra.
Alltså så att din konst finns på servetter?
Yes, det finns då.
Hur tänker man då? Jag tänker så här, att man lägger ner jättemycket jobb och sen ska folk torka sig med det.
Ja, det är helt fantastiskt. Det är det som är konst. Dels får det inte vara för alltså, man ska inte ta sig själv på så stort allvar, för då blir det allvarligt. Alltså, utan man ska leka. Och sen så tycker jag bara det att en målning som kostar x antal tusen kan du torka med. Det tycker jag är rätt kul.
Ja, det är faktiskt kul. För det är lite punk, det är lite förbjudet också. När du säljer saker och sådär, hur prissätter man? Hur funkar det? Är det känslorna som styr eller efterfrågan?
Ja, det där får man ju verkligen passa sig för att eftersom jag är en känslomänniska så är det väldigt lätt att dra upp de målningar som jag verkligen känner för. De blir superdyra. Och de som jag tycker, det var ingenting. De kan bli billiga. Så att, alltså, ja, det är jättesvårt och du kan inte ta det per tid heller. För att en målning kan gå på en timme och en annan tar ett år. Så att därför gillar jag tanken att jag gör en produkt sen av mina bästa. För den kan jag göra prisjämförelse med andra. Och så tycka att ja, men jag ligger i det här segmentet. Jag tycker att det ska vara den här typen av människor som köper. Och det ska kosta så här mycket för de andra kostar ungefär så.
Men är det viktigt att kunna tjäna pengar på det? Ja, för man måste ju ha mjölk. Men sen?
Jag tror det är viktigt på grund av att lyfta konsten som viktig i samhället. För att om du inte, alltså, för det har varit ett stort problem för mig. Jag vill bli konstnär. Ja, men vad gör jag då? Det finns ingen som anställer en konstnär som konstnär. Så. Utan då måste man hitta vägar. Ja, men det är de som jobbar tillsammans med arkitekter. Eller det är de som är formgivare på ett glasbruk. Eller det är alltså så. Och då gäller det för var och en att ändå hitta sin väg i den här djungeln.
Mm. Och det är den som du har lyckats trampa upp nu då. Därför så är du lite servettintresserad om vi generaliserar då.
Och kuddar och nu kommer en såna här jättestora tygprint. Kanske en och en halv meter stora. Får se vad det blir av det.
Men det är på den här mässan man måste vara för att hänga med och för att knyta kontakter.
Framförallt för att knyta kontakter. Jag har med mig min lilla kasse med mina servetter. Och så ser jag någon som verkar intressant så försöker jag hitta. Egentligen spelar det ingen roll om det är en producent eller en köpare. För att jag tror att bild i sig kommer att växa om vi är fler som håller på med det. Så skulle det vara en till människa som höll på med servetter som jag kände att vi skulle kunna samarbeta. Att vi kompletterar varandra. Då skulle jag gärna liksom börja prata med den.
När du växte upp då och hade det här intresset, fanns det någon som öppnade liksom sin famn för dig och sa att ja, men kom här får du se och lotsade dig vidare? Eller är det precis det här som skulle behövas?
Absolut, det är precis det som skulle behövas. Nej, det fanns ingen. Det fanns då sådana, alltså man gick på ungdomsgårdar och drejade och så, men det var liksom mer på leknivå. Det var ingen som kom in och sa att jag lever på det här.
Men det måste ju finnas många fler som du som inte har vågat tagit steget än. Oavsett kön, oavsett ålder. Vad skulle du vilja ge dem för råd?
Dels så tänker jag att var inte rädd för att vara fler och gör saker ihop. Men låt ingen, när du börjar att skapa någonting, var lite vaksam över vem du börjar berätta det för. För att det är så lätt för någon som inte förstår att bara slå ner. För det har man många gånger varit med om. Att man liksom har, ja men det här kanske skulle kunna vara någonting. Till exempel att kalkera ner en bild på papper var totalt förbjudet när jag gick i skolan. Man fick inte det utan det du skulle rita själv för då var det på riktigt. Och helt plötsligt så kom man på att ja men det är ju bara en genväg till att komma vidare. Och skulle jag berättat det för mina lärare då. Nu gjorde inte jag det då för jag var en ordentlig flicka. Men om då skulle de bara sagt att nej men. Och så skulle jag ha slutat. Men om jag gör det nu Och berätta det för någon som, ja men det här är också ett verktyg, det här kan vi ju prova med och se vad det blir. För att egentligen i slutändan är det ju den färdiga bilden som är det viktiga, inte hur du har gjort den.
Det är lite punkt där tycker jag, och det är alltid trevligt. Nu ska du alltså ner till Stockholm, om man kollar på trender då, hur mycket påverkas du av dem? Förändras ditt konstnärskap när du kommer hem efter en sån här mässa?
Det har jag alltid varit livrädd för. När jag var liten, då gick jag inte ens på, alltså ända upp tills jag var 25, då gick jag inte på utställningar överhuvudtaget. Jag var livrädd för att jag skulle bli påverkad av någon annan, så att det inte skulle vara mitt eget uttryck. Och nu tänker jag precis tvärtom. Jag tänker liksom, aha, den där har lyckats. Ja, men då, varför, om den kan, varför kan inte jag? Och så försöker man ta, för skulle vi sätta 70 människor i ett rum som målade av eller skapade av på något sätt samma äpple, så skulle det se olika ut genom allas ögon. En del tänker, åh det här äpplet är ute och går och det gör sig och så. Någon annan tänker, åh jag ska göra det perfekt precis som det ser ut. En tredje säger att oj, det här lägger vi i kanten för det är ett väldigt ensamt äpple. Så att allting går, speglas igenom den som skapar i slutändan.